Vi fortsätter alltså där vi slutade sist, i Johannes 8 kapitel. Och där Jesus säger i vers 34: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Vi möter alltså här själva begreppet slaveri eller bundenhet. Och som vi konstaterade på slutet av förra lektionen, slaveriet, bundenheten, det som karaktäriserar all psykisk sjukdom, den är kopplad till syndbegreppet i Bibeln. Det grundläggande alltså i de psykiska störningarna är bundenheten. Vi såg det förra gången. Fruktan finns i regel. Vi såg att kluvenhet fanns ganska ofta. Självupptagenhet talade vi också om och så vidare. Men jag satte bundenhet som nummer ett, därför att den finns alltid. Och det är liksom i själavårdssammanhang den som är det intressanta, den som är det viktiga, den som det gäller att liksom få ljus över så mycket som möjligt. Och det är alltså så att den inre ofriheten direkt är bunden till syndbegreppet. Och det här vi står inför skiljevägen, vi såg det också sist. En värdeneutral psykoterapi kan överhuvudtaget inte beträda den här vägen. Medan däremot själavården, åtminstone i min tappning, deklarerar från början att här är det väsentliga. Det här är inte något bifenomen, utan det här allting börjar, det här som grunden ligger. Nu kan man tolka det här ordet som Jesus säger på två sätt. För det första kan man tänka så här, att om man syndar så är det för att man är slav, annars skulle man inte göra det. Det är en första tänkbar tolkning. Om man syndar så är det för att man är slav, annars skulle man överhuvudtaget inte göra det. Man skulle aldrig komma på idén att synda om det inte var för att man var slav under synden. Den andra tänkbara tolkningen är den här: om man börjar synda så blir man slav under synden. Jag vill dra en lans i första hand för tolkning nummer två. Om man börjar synda blir man slav under synden. Låt mig ta ett enkelt exempel. Du går i ett snabbköp. Och rätt vad det är så står där en förförisk burk med kaffe till exempel. En ny sort, ja. Den är kanske smålandsrostad eller vad vet jag. Du kan inte motstå den, men du har heller ingen lust att betala för den. Du stoppar snabbt ner den i väskan. Du klarar dig igenom kontrollen i kassan och kommer hem. Och det kaffet smakar bättre än något annat kaffe du har njutit i ditt liv. Inte för att kvaliteten är bättre, utan därför att du har åtkommit kaffet på ett alldeles speciellt sätt. Du tycker i största allmänhet att ditt liv är ganska trist och enahanda. Du har ett sånt där långdraget rutinjobb. Inte mycket omväxling, inte de här glada, häftiga sakerna som många andra av dig beundrade idoler lever i. En vacker dag när du är i snabbköpet så knycker du ett par strumpor. Häftigt. Skönt. Och du känner en speciell triumf när du sätter dem på fötterna sedan. De första gångerna gör du det här på skoj. Det är en sorts lek. Det är en sorts protest. Jag kan minsann jag också. Det är inte så att du har någon speciell sjuklig personlighet. Det är inte så att det är något fel på dina kromosomer. Du bara gör det här för att förströ dig själv. Och det är en lek. En vacker dag är det ingen lek längre. En vacker dag kan du inte gå in i ett snabbköp utan att knycka. Du lever i en allt större ångest, för någon gång ibland måste du faktiskt gå in i ett snabbköp. Annars skulle du svälta ihjäl. Och varje gång så knycker du saker. Och det blir liksom ett tvång som gör att du tar större och större grejer. 2 liters mjölkpaket. En rulle slang till trädgården. Vad vet jag vad man kan få innanför rocken så småningom om man bara anstränger sig. Du lever farligare och farligare. Till sist så blir du haffad i kassakön, fullhängd som en julgran under rocken med prylar. Och man förundrar sig, för du har en ganska god ekonomi. Du hade inte behövt knycka. Det finns ingen vettig anledning, du inte ens knarkar. Ingen begriper sig på det här. Du hamnar hos en psykiatriker. Ni pratas vid ett litet tag och man trampar runt i det här och ingen begriper någonting, varken han eller du. Du får några tabletter att sova på, därför att den sista tiden har du sovit dåligt, och sen får du gå hem. Och så blir det inte mer. Och du får ingen hjälp. Snabbköpen är lika riskabla områden som de någonsin har varit i ditt liv. Du har börjat synda och blivit slav. Det finns så många olika varianter att spåra in på när det gäller sånt här. Du kanske lever i ett äktenskap där ni har det bra på många vis, men sexuallivet ger inget utbyte. Det känns bara konfliktladdat och knopigt, för att tala med ett ord som min egen dotter har gjort. Ett knopigt sexualliv. Och rätt vad det är så börjar du kasta blickar på din sekreterare på jobbet. Ja, vi vet hur det går. Man har ju sett i tv hur de stora grabbarna gör. Så att man rätt vad det är man där själv. Och det kan hända att det blir ett tillfälligt övertramp. Men inte alls säkert. Det kan också hända att du på något sätt får smak för det här. På något gåtfullt vis. Vi träffar ibland människor som vi kallar erotomaner. De är helt centrerade kring sitt sexualliv. De har ett behov av sexuellt umgänge som gränsar till det otroliga. Ett par, tre gånger om dagen. Man undrar, hur kan det bli så här? Man har börjat synda och så har man blivit slav. Den här modellen är ju också väldigt lätt att applicera på droger. Problemen med drogmissbrukare är ju ibland att de har haft en svår barndom och allt det här som vi brukar prata om. Det är kanske till och med ganska vanligt. Men du kan ta en vanlig välanpassad handelsresande. Han har haft en hur lycklig barndom som helst. Han har god ekonomi, han har en vänlig och rar och snäll fru och välartade barn. Och han har ingen anledning till att på något sätt känna sig misslyckad i livet. Men han är tvungen att hälla sprit med tratt i sina kunder, för annars så får han inte de order han vill ha. Och han kan inte bara hälla i kunden, utan han måste faktiskt dricka lite själv också. Med tiden blir han alkoholist. I alla fall. Vi säger det är kroppen som vänjer sig. Ja, det finns inget bevis för det. Istället så är det samma osynliga gräns man går över här som i andra sammanhang. Och detta, det talar om för oss någonting, att det är inget speciellt med missbrukaren till exempel. Han är inte en sorts person som är någonting annorlunda än vi andra. Alla har vi möjligheten att komma in i det här. Vi kan säga så här, att synden i våra liv, den finns i 2 instanser. Bibeln talar om 2 sorter. Det ena är köttets gärningar, så som det står i Galaterbrevet 5:19. Vi kan slå upp och läsa det här. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Det är alltså vi själva. Allt det här kan vi hitta på alldeles själva, utan nämnvärd hjälp utifrån. Men sen talar också Bibeln om, så att säga, en, höll jag på att säga, en annan form av synd. Vi slår upp Romarbrevet 8. Och där kan vi läsa den 15:e versen. Romarbrevet 8:15. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Här talas om att vi är inte bara påhittiga i oss själva när det gäller det onda, utan det finns en mörkrets andevärld som också kan gripa in i våra liv. Egentligen står det mera uttrycksfullt, mera märgfyllt i den gamla översättningen. Ni har icke fått en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan. En träldomens ande. Här har du både slaveriet och fruktan på en gång. Slaveri och fruktan. Vi kan ta Hebreerbrevet 2 också och läsa verserna 14 och 15. Då nu barnen är av kött och blod måste han, det vill säga Jesus, på samma sätt bli människa för att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Slaveriet och fruktan hänger ihop, men de hänger också ihop med mörkrets andemakter och med djävulen själv. Jag vill få lägga ihop de här två bilderna till en enda och säga ungefär så här. Slaveriet börjar i köttet. Det börjar med att vi på något sätt av obetänksamhet eller vad det nu kan vara, börjar att göra någonting som är synd. Börjar att göra någonting som får destruktiva effekter. Och när vi gör det så har vi till en tid en valfrihet. Jag kan göra det här när jag vill. Jag kan sluta att göra det när jag inte vill. Så småningom går man över en gräns när man inte längre kan sluta. Det som då har börjat i köttet har då förstärkts till en träldom, ett slaveri. Slaveriet betyder att jag står under ett inre tvång. Jag har inte valfrihet. Vi kan ta det här vanliga, enkla, allmänmänskliga exemplet. Du råkar in i en konflikt med någon medmänniska. Det där slipper ju ingen av oss. Allra minst när vi blir kristna. Saliga är ni när människorna förföljer er och smädar er och sanningslöst säger allt ont om er, står det ju. Så gjorde man med profeterna som var före er, så kommer man att göra med er också. Så vi ska räkna kallt med konflikter. Men så kan det ju hända att man blir lite besviken när anklagelser och förtal och annat sånt här haglar omkring i luften. Och så tillåter man sig att bli bitter. Man har en valsituation. Därför man kan gå till Gud och säga, hjälp mig att förlåta. Man har en valsituation, men man tillåter sig att bli bitter. Och i vår kultur är det väldigt ursäktligt och väldigt förklarligt att man blir bitter. Det hör nästan till att man ska bli det. Man är på något sätt abnorm om man inte blir det. Och man är på något sätt sjukligt inställd om man inte är inställd på att bli bitter. Utan det ska kastas lite blomkrukor och smällas lite i dörrar och skrikas och bäras åt. Så är det riktigt friskt och bra, heter det. Och under inflytande av denna sortens världens visdom, dessa människotankar, så tillåter man sig att bli bitter. Man kanske till och med odlar sin bitterhet. Till en tid kan man stänga av den. Men rätt vad det går man över en gräns. Och så är man inte längre en människa som har en bitterhet, utan man är en bitter människa. Man är bitter 24 timmar om dygnet. Man har kommit in i en träldom. Så länge det här utspelar sig i köttet, så har du två drivkrafter att räkna med. Det ena är frestelse och det andra är begärelse. Själva ordet frestelse står för en inblandning av mörkrets andemakter, förstås. De är alltid med på ett hörn. Men ordet i sig talar om för oss att du får en impuls utifrån. Du får en impuls utifrån. Begärelsen däremot är en impuls inifrån dig själv. Men den kommer från din kötsliga människa. Ofta vet frestelsens andemakter hur de ska bära sig åt för att kittla begärelsen i våra liv. Du vet, inte samma frestelser som möter dig som det som möter mig. Vi har våra svaga punkter, brukar vi säga. Ibland brukar jag vända på ett Jesusord och säga: anden är villig men köttet är starkt. Hoppas ni förstår vad jag menar. Och vi kan slå upp Galaterbrevet 5:24. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Det finns en möjlighet, vi ska komma in på den lite längre fram, hur det går till när man korsfäster sitt kött. Men Bibeln förespeglar oss alltså en möjlighet att på något sätt neutralisera de egna begärelserna. Och det är väldigt fiffigt att göra det. Därför att frestaren kan inte fresta mer än vi har begärelser till. Har vi inga begärelser så är en frestelse ingen frestelse, utan bara en dumhet. Så om vi bara får liksom kontroll över begärelserna, så kan vi på något sätt undvika både frestelserna och slaveriet. Att det sen kan vara lite svårt att komma underfund med hur man korsfäster sitt kött. Det har ju rått många bud om det i kyrkohistorien. Om man ska ligga på spikmatta eller om man ska äta krossat glas till frukost eller så här. Men vi kommer till det senare. Här förespeglas oss i alla fall en möjlighet att slå tre flugor i en smäll. Bli av med begärelsen, med frestelsen och med tvånget. Det är en ljuvlig metod. Den är utmärkt. Nå, så länge det hela äger rum bara i köttet så att säga, då har du räknat med frestelse och begärelse. Men frestelsen kommer utifrån. Den är en andlig impuls, men den kommer utifrån. När du lever i slaveri, då har du en andlig impuls i ditt liv, men den kommer inifrån. Det finns en träldomens ande i ditt liv. Läget är nu inte på något vis hopplöst. Jag inser att det kan finnas en och annan som sitter här och känner igen sig. Och tänker att jag har hjälpt, det här stämmer ju till 100% på mig. Det stämmer säkert inte på någon annan, men det stämmer på mig. Förfära sig, du lilla hop. Därför att frälsningen räcker till för såväl frestelser som begärelser och inre tvång. Det här är inga problem. Men vi bävar inför det här därför att vi har inte sett frälsningens fullhet på det här området. Vi måste hela tiden frigöra oss ifrån det terapeutiska och psykiatriska tänkandet. Att det finns vissa tillstånd som är hopplösa och andra som är inte hopplösa. Utan ingenting är hopplöst. Jesus har vunnit en fullständig seger. Och när vi ändå har Galaterbrevet 5 fram här så läser vi den 13:e versen också. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Har du sett ett sånt ord? Du är kallad till frihet. Har du inget annat kallelsemedvetande i ditt liv? Om du inte vet om du ska bli missionär på Thailand eller missionär i Zaire eller om du ska bli missionär på Eldslandet, så vet du i alla fall att du är kallad till frihet. Det är den absolut första kallelse du får när du träder in i Guds rike, tillika med kallelsen att uppbygga Kristi kropp. Det är det som herden och läraren ska göra. Vi talade om det förra gången. Han ska hjälpa dig in i frihetens liv och du ska finna din plats i Kristus kroppen. Men så står det så här. Att detta att du är fri, det innebär inte att du kan låta köttet regera. För då kommer alltihopa att börja från början igen. När du väl har blivit löst ut i frihet, så kan du bara behålla friheten genom att hålla begärelserna pålitligt fastspikade på korset. Du kan jämföra med hur det står i första Korintierbrevet 6 och 9:e versen. Första Korintierbrevet 6 och 9. Har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller av guderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet. Ingen som dricker, som är orättig och utsuger andra, ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena. Ni har helgats och gjort rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Här har du ett ord som handlar om den kristens frihet. Allting är tillåtet. Vad betyder det? Jag behöver inte ängsligt gå och vakta på mina gärningar och tänka det att om jag skulle råka göra det, då blir Gud så sur så att då kan jag aldrig komma inför hans ansikte mer. Det finns ingen fördömelse. Det finns ingenting som bryter kommunikationen mellan Herren och dig. I den meningen är allting tillåtet. Men, säger Paulus, allt är inte nyttigt. Och vad händer om jag gör det som inte är nyttigt? Jo, då kommer någonting att få ta makten över mig. Någonting kommer att ta makten över mig. Ge inte köttet något tillfälle när ni lever i frihet. Vad händer då? Då kommer någonting att ta makten över mig. Och Paulus ger lite exempel för att vi ska förstå vad han menar. Han talar om otukt, han talar om avguderi, hor, homosexualitet, tjuvaktighet, själviskhet, dryckenskap, ovettighet, girighet, utsuga personer och så vidare. Det här är ju ingenting som gör att vi dömer någon och inte dömer oss själva heller. Men här finns exempel på sådana former av inre bundenhet där mänsklig vishet egentligen står rådlös. Tjuvaktighet står det talat om här. Jag talade om snatteri i butiker för en stund sedan. Men du kan ju också se på sådana som har liksom spårat in på tyngre kriminalitet. Sådana som specialiserat sig på att blåsa kassaskåp. Det finns ju väldigt många vittnesbörd om att sådana här killar, de blir helt fixerade vid detta att blåsa kassaskåp. Man gör vad man kan på anstalterna för att rehabilitera dem. Man ger dem en yrkesutbildning och så vidare. Och man försöker fixa ett jobb. Det är ju inte så lätt i våra dagar, men förr var det ju lättare. Och man försöker hjälpa dem på fötter, skyddstillsyn och allt sånt här efter utskrivning. Men en sån här kille, han är så inställd på detta med kassaskåp. Han åkte fast förra gången och han vet precis vad han gjorde för misstag den gången. Han glömde ta på sig handskarna, det fanns ett fingeravtryck och han åkte fast. Men den här gången ska jag ha handskar på mig och den här gången ska det lyckas. Det är en fullständigt fix idé. Och nästa gång så han kommer inte väl ut för när han börjar spränga kassaskåp igen. Någonting har fått makten i hans liv. Och det är så också med oss kristna. Någonting kan få makten i våra liv. Nu är det så här att den process som jag här talar om, den kanske vi måste förstå på ett ännu lite djupare plan. För ännu så länge har vi bara beskrivit själva fenomenet. Vi har igenkänt det och vi har gett det en biblisk språkdräkt, om jag så får säga. Men varför blir det så här? Vi kan säga det är Gud som ligger bakom. Vi kan säga det är Guds vilja att det fungerar så här. Det är Guds vilja att du inte ska kunna söka köttets begärelser eller ondskans frestelser lite när det passar dig. Utan det är Guds vilja att du ska tillhöra honom på heltid eller djävulen på heltid. Jag skulle önska att du var kall eller varm. Men nu är du ljum. Och det är det värsta av allt. Ljumhet vill inte Gud ha. Det ska vara klara linjer. Det ska vara ett antingen eller. Det kommer att bli på den yttersta dagen. Och Gud är intresserad av ett sådant antingen eller redan här och nu. Jag tror vi ska gå tillbaka till Romarbrevet 1 som vi läste för någon månad sedan. Och se på det här igen. Bilden av en Gud som kan utlämna oss till den synd vi själva söker frivilligt. Vi börjar läsa i 18:e versen. Till Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Och så lyssna nu. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. Gud lät dem följa sina begär. Jag återkommer till det här jag sagt förut. Ibland behöver man säga en sak många gånger. Att Gud är en Gud som uppfyller våra önskningar också när de är onda. Vi har så lätt bilden av Gud att han sitter och sorterar våra böneämnen i onda och goda, och så tillfredsställer han de goda och inte de onda. Du kan inte önska ont över någon annan människa inför Gud. Det går han inte på, så att säga. Men om du önskar någonting som i själva verket kan komma att bära ond frukt i ditt liv, och Gud ser att det är en allvarligt menad önskan hos dig. Han försöker kanske avråda dig. Men i regel så lyssnar vi inte, du och jag. Utan vi vill ha det där ändå. Och då säger Gud, okej, du får det. För det är bara på det sättet man kan komma underfund med att det man önskade var något ont. Gud utlämnar. Vilja förgylla till varon med lite vänsterprassel, så säger Gud, du ska få så mycket av den varan så du storknar. Därför att då kan det bli omvändelse i ditt liv. Men om du ska hålla på och halta fram på båda benen, så blir det aldrig någon omvändelse, det blir aldrig någon fason på dig. Ett antingen eller. Gud kan utlämna mig till mina begärelser, om jag mot bättre vetande låter begärelsen finnas kvar i mitt liv. Och inte söker hans hjälp att bli kvitt min begärelse. Det innebär ju inte på något sätt att Gud är obarmhärtig i det här. Det innebär ju inte på något sätt att läget är hopplöst. Men det innebär detta. Att vi har en outrotlig förmåga att försöka leva i syndens njutning och slippa syndens förbannelse, som Frank Mang säger i en av sina böcker. Synden har alltid en njutning i släptåg. Ingen människa skulle komma på idén att synda om det inte var så. Men synden har också alltid en förbannelse med sig. Och den främsta förbannelsen är tvånget att upprepa sig. Tvånget att upprepa sig. Synden har blivit ett slaveri. Vi går till första Korinthierbrevets femte kapitel. Där ska vi läsa från början. Man säger att det förekommer otukt bland er, till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Men ni är sturska, fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut den som gjort sig skyldig till detta. Själv har jag redan, som om jag hade varit där, frånvarande till kroppen men närvarande till anden, fällt domen över den skyldige i vår Herre Jesu namn, när ni och min ande kom samman och vår Herre Jesu Kristi kraft var med oss. En sådan person ska överlämnas åt Satan, så att hans kropp går under för att hans ande ska bli räddad på Herrens dag. Det låter så ruskigt det här. Jag antar att du har läst den här texten många gånger och tänkt dig att undra vad det här betyder. Ibland när man ger en bibel till någon annan och nyomvänd, så tänker man, hoppas han inte läser 1 Kor 5, för då vet jag inte vad jag ska svara. Och vi har lite svårt att se det här som ett utslag av Guds barmhärtighet, inte sant? Men om det är så här att denne man, han lever här i ett förhållande som, om han fortsätter på den vägen, så kommer han inte till Herren när han dör. Han befinner sig i livsfara. Man har kanske redan försökt att tala honom till rätta. Käre bror, det kanske inte är riktigt snyggt att du gör så här. Har du tänkt över det här ordentligt?
Lägg dig inte i mina angelägenheter. Du är dömande. Du är en hård och okristen människa.
Jaha, alltså jag låter det på det viset. Så. Ja, då är det inte mycket att göra. Men det Paulus gör här, det är att han binder, så att säga, denne man vid hans synd. För att om möjligt göra syndens njutning så liten som möjligt. Och syndens olägenheter och obehag så stora som möjligt. För att denne man på det sättet ska få en chans till avgörelse och rening och omvändelse. Vi går till Efesierbrevets andra kapitel. Och där ska vi läsa ett par verser från början. Vi tar de tre första verserna. Efesierbrevet 2. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Ja, vi kan fortsätta lite till. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Frälst betyder befriad. Befriad ifrån slaveri. Och vi har haft en väldigt resignerad teologi i alla våra samfund under lång tid. Vi har inte förväntat oss att frälsningen skulle vara det som löste ut oss ur vår inre bundenhet. För här står talat om att vi följde våra mänskliga begär, och när vi gjorde det så lät vi oss ledas av försten över luftens härsmakt. Men vi kan alltså i detta slaveri, i denna förnedring, vad den förnedringen än går ut på, får uppleva en befrielse. Och den befrielsen börjar med att vi förklaras rättfärdiga. Det märks inte ett enda skvatt i ens liv att det har hänt någonting, kanske. Inga ljuvliga, bubblande känslor, kanske. Inga hisnande halleluja-upplevelser, kanske ingenting. Men du lämnar ditt liv till Herren. Och då är du rättfärdig. Men den punkt där vi har tappat greppet, där vi har på något sätt fått vår syn fördunklad, det är frågan hur den rättfärdighet som vi på det sättet tar emot från Gud, hur den ska utlösas till en praktisk realitet i våra liv så det blir ändring, synlig ändring. Så vi kan efteråt säga, nu är det här inaktuellt. Jag skulle aldrig drömma om att ta så mycket som en tandpetare i snabbköpet, till exempel. Fast när jag ständigt gick ut med persianpälsar och sånt under rocken förut. Om det nu finns sådana i snabbköp. Men det ska kunna bli en ändring. Vad det än är jag har levat i för form av mänsklig förnedring. Den rättfärdighetsförklaring som jag har tagit emot, den är tillräcklig för att jag ska kunna uppleva en ändring. Vi har bara tappat bort hur man gör. Det är tragiskt nog. För vad blir konsekvensen? Jo, det blir den att man går omkring och tänker, ja, jag är ju på något sätt rättfärdig, fast det märks ju inte ett enda skratt. Och folk, de pekar finger och skrattar åt mig, ska du vara rättfärdig? Ha, ha, ha. Och de har ju rätt i det. Vad är det för en konstig rättfärdighet jag går omkring med, den som aldrig syns? Jag lever kvar i min gamla förnedring. Jag kan inte se ett kjoltyg utan att det händer en massa tråkighet. Varför ska det behöva vara så här? Jo, det är för att vi har inte kunnat behålla visheten om hur den rättfärdighet vi har tagit emot, hur den ska omsättas i ett praktiskt liv. Och det är ju egentligen väldigt fiffigt av djävulen det här. Därför att då går vi omkring och predikar en rättfärdighet som aldrig syns. Jag höll på att säga, det hade på ett sätt varit bättre att vi inte hade predikat någon rättfärdighet. Därför att nu när vi predikar en rättfärdighet som aldrig syns, så kallar folk oss för lögnare. Vi är inga lögnare, men vi blir kallade för lögnare. Vi blir hånade av världens barn. De pekar hela tiden på skillnaden mellan lära och liv. Och säger att det måste ju vara något fel på läran, eftersom det aldrig blir någon fason på livet. Och då underförstått, den lära ni har, den måste ju vara åt skogen. Ja, det är den inte. Den är lite ofullständig bara. det kanske illa nog. Men vi låter lätt lura oss också som kristna till att tänka det att ja, det här vi går och predikar, det måste vara något fel någonstans. Det måste vara något galet. Det är inget galet. Det är bara det vi har inte alltsammans. Vi måste finna ut, så att säga, helheten för att kunna ge ett synligt vittnesbörd med våra egna liv. För att vi ska kunna komma ut i den glädje som är fröjd i Herren och som är vår starkhet. Vi måste återerövra ett stort stycke mark som fienden har tagit ifrån oss. Det här är inte på något sätt omöjligt. Ingen av oss vet till 100% vilka vägar vi ska beträda. Det finns många situationer där jag själv är osäker. Och jag vet att det finns liknande områden där andra är osäkra. Men Herren håller på att ge vishet över de här tingen till sin församling idag. Och vi ska vara väldigt glada och tacksamma för det. Därför att det försätter oss i en helt ny situation att leva ut evangeliet. Att ta emot helande i våra egna liv. Men också att bli den stad på berget som vi är kallade att vara.